funderar jag över allt man inte vet.
Typ som rymden, när man blir galen när man tänker på historien.
Nej, inte så. Ja, det gör jag också ibland. Men nu tänker jag på sånt som inte är kunskap, liksom, utan sånt som är, men som ingen ännu har avslöjat. Alltså som bara pågår. Till exempel så här bland individer, så här vänner eller kända personer. Så här, vad som egentligen pågår mellan, eller så här, bakom stängda dörrar.
Alltså, men också sånt som typ är... Vara som en detektiv och bara luska i, eller pågå. Alltså,
nej, jag tänker att det finns...
Är det som liksom sånt som inte är avslöjat eller sånt som inte är omätbart?
Ja, men när någonting avslöjas, typ när det blir någon sån här skandal, då brukar jag alltid skänka en tanke åt alla skandaler som ännu inte har blivit avslöjade. För jag tror att det är ofta så här slumpen, liksom, att någon plötsligt hängs ut eller blir, ja, det händer något. Utan att jag ser det liksom istället som att det finns liksom som en frekvens i världen som så här bara pågår, men som inte alla känner till. Mm. Och där själva verkligheten på något sätt ju då inte riktigt är ärlig.
Mm.
Och kanske framförallt idag här så tänker jag på sånt som är då systematiskt undanhållet av olika anledningar.
Har du gått och blivit liksom lite så här konspiratorisk på gamla?
Nej, absolut inte. Utan det är väl en kombination av de här Panama-pappren som släpptes och några andra saker. Liksom som, men det är ju flera såna här saker som har hänt de senaste åren. Alltså MeToo är ju också en sorts sån rörelse.
Mm.
Att vilja prata om någonting som pågår men som ingen pratar om.
Det har varit ett tyst konsensus, liksom, att så här gör vi.
Ja,
typ
exakt.
Som MeToo. Så att, men ingen exakt har liksom riktigt plockat upp det.
Ingen har höjt rösten, men så kommer man till en viss punkt och så av någon anledning så ska vi prata om någonting som man inte har pratat om tidigare. Mm. Men jag tänker även på det så här som när man jobbade på företag. Alltså jag har jobbat på så här stora företag och så kunde man sitta på ett möte som handlade om någonting. Och sen så visste man vad som egentligen behövde sägas. Och man hade kanske pratat med några kollegor som sitter på mötet också om det här, men där man egentligen pratar om det på ett helt annat sätt och där mycket liksom egentligen bara blir ett spel. Och att på företag så är det också ganska ofta så att man förväntas vara sin roll, man förväntas trycka ner sig själv och vad man känner. Alltså om man känner för mycket på ett möte, då blir man ju väldigt snabbt sett som en så här problematisk person.
Mm.
Så att på ett arbete så är det ju väldigt, där finns det jättemycket koder om hur man ska bete sig och sådär. Och sen så exploderar allt det här dolda då på firmafester kanske. Eller,
just det.
Du vet, folk plötsligt ska tala om för varandra vad de egentligen känner. Och det kan ju vara allt ifrån att det blir konflikter till att folk ligger med varandra.
Mm.
Det är ganska vanligt, men jag tycker att det där
pressas ut.
Ja, men precis. Men jag tycker att det där är så himla intressant att vi liksom går runt, alltså väldigt mycket av så här vilka normer vi har om hur det förväntas att man ska bete sig på en middag, vad man ska säga eller när man går till jobbet eller i det offentliga liksom, så är allting ju enligt ett visst spel som vi har kommit överens om att det är så här vi beter oss. Och så kan jag inte låta bli att tänka på då all smuts.
Allt eller, som är bakom.
Eller också fina saker kan det ju också vara. Som egentligen pågår då under ytan. Men som inte är så här framlyft.
Mm. Jag känner så just nu med miljön väldigt mycket. Att jag sitter på middagar och träffar folk i olika konstellationer. Och de pratar om sina inköp och sina resor. Och liksom som att de lever i en sån parallell värld. Och jag är bara så här, alltså jag vill typ ställa mig på skrika. Men jag kan liksom inte svara när som sabbar stämningen hela tiden. Och drar upp liksom alarmisten på något sätt. Så,
nej.
Inte att jag på något sätt är någon good guy. Men jag bara blir så här, alltså gör vad ni gör. Men för fan stå för det då. Alltså jag gör ju dåliga saker också. Alltså så här, för miljön och sånt. Det är inte, jag är inte liksom... Jag försöker ju verkligen, men det kan jag bli helt galen på. Så nu har jag suttit på en middag här och vi pratar om alla de här grejerna. Det tar en massa min tid. Och så är det bara liksom spel för galleriet. Typ.
Mm.
Ja, fortsätt.
Ja, nej, men jag tänkte, det är jätteintressant. För att jag tror vi har angripit det här ämnet några gånger tidigare. Lite från lite olika vinklar. Vi har liksom pratat om tystnadskultur och sådär. För det här, det är ju också en sorts tystnadskultur ju.
Verkligen.
Som du ägnar dig åt när du inte säger ifrån. Mm. Och det krävs ganska mycket liksom i ett krävs ganska mycket av en människa i ett sammanhang, vare sig det är liksom i ett på ett litet möte eller en liten träff eller i det offentliga, att man ska orka vara den som står fast vid det man själv uppfattar som rätt. Och nu kan jag inte låta bli att tänka på Lars Vilks idag heller, när nyheten precis har kommit. För där hade du ju verkligen någon som är risk för sitt liv, envist stod fast vid någonting som han tyckte var rätt.
Mm.
Och det är ju inte någonting som alla orkar. Men då blir det ju kanske viktigare då att viktigare att de som orkar, alltså de som skulle kanske kunna orka, eller de som åtminstone ser att det finns någonting som behöver påtalas här, faktiskt ändå orkar påtala.
Mm. Och för min del nu mera tycker jag att det känns väldigt mycket om att jag måste bara välja fighter. Alltså annars så står jag och kör det där hela tiden. Men det är lite som att så här, hur mycket krut ska jag lägga på att göra allt rätt som individ, och hur mycket krut ska jag försöka lägga på en förändra större.
Just det.
Alltså så här, det hjälper inte mig typ i miljöfrågan att ta den diskussionen med en släkting eller med någon så här gång på gång, för det alltså
Det
tappar bara
energi
liksom. Och den kanske inte är mottaglig på det sättet eller kan förstå, alltså så, då är det bättre att gå på
också,
en annan, alltså så här, så att det är en tystnadskultur, men där får man ju också så att veta att det finns ju olika fighter, alltså precis som människor har olika fighter, att man kanske inte orkar ta den tjafsen med chefen för att man blir slagen hemma typ, eller whatever.
Ja, precis. Exakt. Jag började också fundera på liksom såna så här cancelkultur och drev och så. Att undra om inte den rörelsen liksom, att så många hakar på det här att behöva påtala att någonting är fel på sociala medier eller liksom vad det kan vara, att man ja, så gärna vill bli högljudd och cancela en person, att det i själva verket också är någon sorts så här inre psykologisk process av att man själv kanske har varit tyst och kvävt sig i en massa olika sammanhang under lång tid. Och sen så äntligen så är det någon som lyfter på locket i en fråga. Och då kanaliseras liksom onödigt mycket kraft åt det hållet kanske då. Och så blir det en stackare som får bära hundhuvudet för någonting som ju ofta är ett så här systematiskt problem och en kulturellt problem kanske.
Mm. Ja, men jag tänker också att det är flocken så mycket ju. Alltså, så här, alltså när det börjar bli att fler tycker att det är okej så är det lätt att hoppa på. Det är ganska skönt att så hoppa på någon annan, för då riktas inte strålkastan på en själv eller... Jag tänkte på det igår, jag skulle köra min dotter och hennes fotbollslagkamrater till en match. Och sen så följer jag en skylt och sen säger min dotter till mig att bilen framför här, det är Linneas bil eller något sånt där. Och sen så ser jag ser idrottsplatsen och parkeringen på höger sida. Men jag fortsätter följa Linneas bil som kör förbi parkeringen i 5 minuter till. Eller liksom så här, tills jag bara gör en U-sving och får åka tillbaka, för det var inte Linneas bil framför.
Nej, just det.
Men bara för att hon sa det, och jag är en sån här som brukar köra utan GPS, det är en sån här liten game jag har, att så här försöka hitta utan karta och så här, för att jag har ganska bra lokalsinne, så jag gillar så här. Jag vet att jag ungefär ska ditåt. Jag hittar väl typ, jag tycker det är lite roligt. Men det var så intressant hur jag bara så här... Där är idrottsplatten, det stod världens största skylt. Där är parkeringen. Nej, men jag kör förbi. För att jag följer nu den här andra bilen. Och de vet ju vad de håller på med. Och så blev jag så jag var tvungen
att... Ja, men precis. Men det är lite tydlig. Som att jag brukar konsultera klockan om huruvida jag är hungrig eller inte.
Just det, ja.
Vilket också är, det är ett jättekonstigt beteende. Mm. Såhär, jag känner att jag är hungrig och så måste jag stämma av med klockan om det är okej att jag är hungrig eller inte.
Ja.
Ja, precis. Är det eller inbillar jag mig att jag är det? Så här. Jättekonstigt. Men det är lite samma sak.
Ja, verkligen.
Men där tänker jag så här att om det nu är så att det är som en... Att cancelkulturen då egentligen är en effekt av att vi är egentligen för tysta. Kan det inte vara så då att det egentligen handlar om att vi inte då...
Men tror att det är för tysta eller är det för att...
Nej, men jag tror inte att vi klarar... Det kanske att vi inte klarar av att ha så här nyanserade samtal om våra skuggsidor. Alltså jag tänker att alla borde ju generellt sett prata mycket mer om sina svagheter och sina utmaningar.
Mm.
Det är ju dessutom mycket intressantare.
Mm.
Alltså här, vem är egentligen intresserad av alla de här perfekta fasaderna då som alla egentligen går runt och visar? Alltså konversationerna vid middagarna eller konversationerna i mötena på jobbet när man sitter och pratar om någonting medan något annat egentligen brinner i hjärtat så att säga.
Mm.
Är det inte så att vi har kommit till en punkt då i vår samhällsutveckling med liksom, kriser vi står inför och allt sånt där vi faktiskt kanske måste lägga ifrån oss att vi är rädda för att inte visa upp att vi är perfekta och istället prata om saker som är svåra. Då kanske många bubblor skulle spricka också. Alltså många såna här, alltså saker kanske inte skulle bli så skandalösa om det visar sig att ja, men det här är ju någonting som jättemånga ägnar sig åt. Alltså Panama pappren, nu har jag inte läst dem i detalj, men jag har förstått att det är några personer då som har gömt undan pengar i både här och där. Och ja, det är ju tråkigt att Swedish House Mafia gjorde det. Det är väl inte olagligt då, men kanske moraliskt tvivelaktigt, tycker många. Men att skatteplanera, det har man väl hört väldigt många som ägnar sig åt liksom, i det lilla. Så att då så borde man egentligen liksom prata om det som ett fenomen. Alltså varför tycker vi att det är okej? Ja, förstår du vad jag menar?
Men jag fattar. Men jag tänker att dels att det polariserade samhället har gjort att vi får en chans och sen är vi cancelled på något sätt. Att det inte finns några nyanser. Det är svart eller vitt eller fram. Alltså, alltså det blir ett problem. Sen tror jag mycket av så här cancel culture har väl också blivit att det började lite mer så här. Eller när det verkligen kom på stort för något år sedan och alla började prata om cancel culture, så var det väl lite så här rasism, metoo, lite sådana där grejer som kom upp till ytan som ju har legat i det här tysta som du pratade om i början. Mm. Och då fick en röst och då plötsligt tror jag att det är väldigt mycket känslor som proppen dras ur. Alltså så här, att det är ganska många som varit med om de här grejerna och därför hjälper till och cancel på något sätt. Och sen tänker jag också lite så här att vi, lite med den här polariseringen och så här snuttifieringen kanske av allt man gör och intressespann och sånt, så blir det precis som att man delar med sig av saker, men allting ser fortfarande snyggt och glättigt ut. Och då tar man det inte för att man vill fortfarande ha framgångs... Alltså jag tänker igen på, vi pratade om så här, Chrissy Teigen någon gång när hon och John Legend förlorade sitt barn. Och de la ut liksom bilder på det som var typ så här professionellt fotade. Och en del, och det har man ju sett i ganska många så här, kändisar och influencers och annat som delar med sig av svåra stunder. Men det är någonting med det där, alltså när man hoppar, när det är så här professionellt tagna bilder på någon som redan är vacker i ett vackert stylat hem. Jag tror ju att det hjälper att öppna upp sig på det sättet. Och samtidigt så finns det någonting i mig som skaver med att man går liksom inte riktigt ändå ner på djup. Jag vet inte, det är någonting där som blir att det inte blir nyanserat.
Men i hennes fall, handlar inte det bara om att hon ju är, det är hennes språk. Alltså hela hennes liv och liksom sätt att uttrycka sig på handlar om att göra stylade bilder och att vara snygg. Och det är så hennes Insta ser ut liksom. Så att då när hon har förlorat ett barn, så har hon inget annat sätt att kommunicera det på än att göra det vackert. Så har jag mer tänkt att det är hennes sätt att prata liksom. Så att alla måste kunna få prata på sitt sätt. Alltså någonting som
är det hennes sätt
måste vara
att prata på? Eller är det samhällets sätt som har byggt upp det, att vi har den förväntan på? Alltså lite precis som att vi tror att en kärlekssaga, jag fastnade på någon sån här, det har blivit en trend på så här reels på Instagram, och så tittade jag på det i morse och då var det så här, du vet, de filmar bara the groom när han står längst fram och ser han så super dapper och handsome och står och typ gråter när bruden kommer ner för gången liksom så. Och i och med att jag tittade på en sån och kanske sparade.
Så får du jättemycket sådana.
Ja, så fick jag jättemycket sådana. Och då var det så många sådana Instagram couples liksom, som med den perfekta musiken, och så har de liksom bäddat nere vid stranden, du vet, med tecken. Mm. Och han pussar så mycket på henne så här, och jag blir så här, alltså jag har ett så här väldigt lyckligt 18-årigt äktenskap, eller liksom, jag har varit ihop med min man i 18 år så här. Inte fan har vi någonsin suttit nere vid, liksom, så här, vid kant, eller vad heter det, vid strandkanten i massa tecken och varit så söta och gulliga.
Ja, men, så här. Ja, men precis, men handlar inte det om att de då, det är gjort för Instagram redan från början?
Jo, men det är alltså, det jag menar, hennes liv är också gjort för Instagram från början, men hon sitter väl helst också hemma och fulgråter, men det får vi liksom inte se. För att det här är den delen som de växer upp. Det är någonting med det där, tycker jag, som blir
man vill att det ska bli viralt redan från början.
Alltså, ja, men alltså det är någonting som liksom blir... Alltså, så här, och jag vill egentligen inte säga att så här, gammal media eller böcker är bättre än Instagram. Alltså, sån är jag liksom inte.
Men jag har, får jag bara göra en liten association här? För jag tänker också på... Vi kollar på Idol då hemma. Och det har vi gjort under alla år. Och om man jämför Idol nu mot för hur det var i början, så var det ju... Så fick de jättemycket kritik i början då. För att då kom det ju folk och sökte som inte kunde sjunga och som kunde sjunga, och mycket gick ut på att skratta då. Det delades jättemycket så här.
Just det.
De som var usla liksom, och så skrattade man dem, och sen så gick det ut också på att juryn skulle vara elaka och säga så mycket elaka saker som möjligt. Men under de senaste åren, i takt med att sociala medier och TikTok och liksom så här har vuxit, och den här trenden att man vill, ja men den här perfekta auditionen eller det perfekta framförandet, det följer liksom ett visst dramaturgiskt mönster, att de börjar sjunga, direkt så applåderar publiken jättemycket om det är en publik, klipp till juryn som gapar, klipp till de som sjunger som blir stärkta, och sen så kommer den jättehöga tonen någonstans mitt i, och så reser sig juryn upp. Och sen så, beroende på vad det är för typ av talangshow, så liksom blir det direkt till final, eller du vet, så här, grejer som ramlar ner från himlen och så. Det finns liksom det mönstret. Så att kollar man på svenska Idol idag, då är ju ingen taskig längre. Utan varenda nummer är helt fantastiskt, vilket är jättekonstigt. Alltså så här, i år så är det i och för sig alla deltagare, de är lite extra duktiga, men de gör ju också missar, och det låter väldigt surt liksom mellan varven. Men ändå så verkar juryn så här fortsätta följa det dramaturgiska mönstret, att det ska vara helt fantastiskt, att det är liksom superlativ, och det här är det bästa de någonsin har hört och så vidare. För att det jag tänker, eller produktionen tänker, att de kan vara inom ramen för ett viralt klipp, och därför så måste alla de bitarna få plats. Och det är jättekonstigt egentligen.
Ja, men verkligen. Men jag tänker också att det kanske handlar om att de vet att det är en mycket yngre publik än vad de trodde från början. Alltså så här nätmobbing och alla sådana där saker. Sen tänker jag att alla nu som har vuxit upp
spelar,
med musical,
också
alltså ungkidsen är ju duktigare idag, tror jag.
Ja, absolut.
Alltså att de kan,
absolut.
De kan lära sig
det
sjunga
finns,
grejer
men det
och
finns
spela.
Det finns ett stråk av att det här ska vara någonting som är väldigt fint. Jag menar, och som du säger, de här också olika bröllopsparen då som är filmade. För så funkar det ju. Jag har ju börjat hänga på TikTok jättemycket, vilket vi kan prata om någon annan gång. Men det är jättefascinerande. För precis som du säger, om man tittar på någonting lite för länge, alltså man tycker att någonting är intressant, och blir plötsligt resterande klipp man får i liksom ett sånt klipp.
Mm.
Så att till skillnad från dig då, som har kollat på bröllop i helgen, så har jag i princip bara fått filmer på katter som föder, eller hundar som föder och går omkring och bär på liksom kattungar i munnen och så. Och det finns liksom hur många sådana klipp som helst. Och tittar man då på varje sånt klipp i för sig också, så är ju de också dramaturgiskt formerade enligt ett TikTok-språk då, över hur sånt här klipp ska se ut.
Mm.
Och hur långt det får vara, men också vad det ska innehålla för olika typer av överraskningsmoment. Och man vet precis vad man kan förvänta sig att det händer i slutet. Och man blir smekt liksom. Man blir klappad. Det här är härligt. Så kan man sitta i hur många timmar som helst och bara tycka att världen är jättegullig.
Ja, det är ju uppbyggt för alla.
Ja.
Instant feedback. Exakt. Men jag igår då, efter jag hade lämnat av min dotter på fotbollsmatchen, så var det en timme innan matchen började. Då hittade jag en sjö och en skog som jag gick i. Och jag har börjat bli så här riktigt så här rewilding flummis. Jag går och klappar på trästammar och mossa och sånt. Och då gick jag runt den lilla sjön, och så var det en snubbe på andra sidan sjön som sprang ut på en brygga och bada. Och det var såklart så var det någon som stod och filma. Liksom som hade påpälsrad nästan i dunjacka. Alltså så här. Och då störde det mig så himla mycket. Och jag tänker att det där är också delen av så här, att ingenting är ju fredat.
Men jag tänker att det vi pratar om här nu, det är ju liksom en motverkande trend egentligen, eller kanske en bidragande trend till det vi pratade om i början. Mm. Att det finns då finns liksom en dragning till att vi hela tiden ska så här, försköna och förfina och visa upp det som är fint, och att vi, som han då, vi inte badade.
Jo, men även chefen på jobbet som säger en massa saker fast alla tycker att han är dum i huvudet, det är också en slags förskönande.
Ja, men
för
absolut.
Att det här är normen, det är det vi följer. Alltså, så att vi...
Samtidigt då som att det finns en rörelse som är att som säger att det här kan inte vara sant, och att vi vet att det pågår en jättemassa skit och att skiten måste ut i luften. Alltså, då kan jag inte heller låta bli att tänka på all typ av så här washing som vi ju har pratat en del om också. Alltså greenwashing och pinkwashing och wokewashing, där företag liksom i sin reklam säger att de är någonting, och kanske i någon utsträckning också faktiskt låtsas att de är någonting som de inte är, medan de egentligen då har dolda avsikter och håller på med annat som inte syns under ytan. Och i de allra flesta fall så tror jag att det handlar om att de egentligen håller på med all skit som satt oss där vi är idag. Alltså det är bara liksom ongoing business i väldigt hög utsträckning, och bara det är illa nog liksom. Men sen finns det ju de som håller på med andra shady grejer också, tänker jag, som att de egentligen har helt andra affärsmodeller än vad det är tänkt att vi ska tro att de har, att de egentligen tjänar pengar på annat, som till exempel krediter och sådär, alltså olika typer av så här, e-handelsföretag liksom tjänar, de tjänar pengar på att sälja produkten, men de tjänar också pengar på att vi köper för mycket och att vi inte kan betala i tid och att vi betalar påminnelseavgifter och att det går vidare.
Till exempel som Ellos nu då, som det kom ut i DN förra veckan.
Just det, vad var det?
E-handelsjätten Ellos samarbetar med Resursbank om lån till sina kunder. De marknadsför som Ellos lån. Och det skickas ut som reklam för paketer från Ellos, men det är också så att om du klickar i, eller om du köper någonting för Ellos, så kan det gå direkt till kredit. Det är ju egentligen förbjudet, men så vet jag flera har testat och sett att det är så. Så en tiondel av omsättningen från Ellos kommer då från kreditsamarbeten, vilket är ju så här insane.
Ja, och det har väl också varit lite mer, det var också några sådana skriverier för några veckor sedan om att Bianca Ingrossos märke, det var någon som hade handlat av henne och sen fått 20 mail om någon...
De hade köpt typ en mascara.
Också kredit, just det.
Och sen har det gått så här, 3 mail senare, så var det så här, du har köpt en mascara, vill du låna 30 000? Typ så här, utan säkerhet. Alltså så att det gick så.
Precis.
Det blev ju de ägarna ganska arga för, tror jag.
Exakt, så det har de nog rätt ut. Men, och sen Klarna har ju också haft lite så här, nu har ju inte de inkasso längre, men i början när de startade så fick de ju jättemycket kritik för att de egentligen tjänade sina pengar på att folk inte kunde betala. Och alla de olika avgifter som läggs på liksom, när man inte kan betala. Och då är det ju någonting sjukt i hela modellen. Då kan ju Klarna liksom hålla på och säga allt de vill om hur enkelt och smidigt de egentligen vill göra det för människor. När det egentligen handlar om att de vill tjäna pengar på att du inte kan betala.
Ja, men det, alltså Maria Soxbo, hon gjorde ju en fantastisk förklaring som hon kallar för spelet bakom din konsumtion, har du koll på hennes blogg för några veckor sedan. Och den var ju...
Den rekommenderar vi.
Ja, den måste vi lägga upp som länk under avsnittet här, för den är ju så här helt fantastisk. Och där är det ju, eller fantastiskt med beskrivare som jag tror att inte ganska många har koll på. Men då är det ju, alltså i korta drag kan man ju säga så här att mode eller inredningsföretag vill ha hjälp av en influencer för att nå ut till sin publik. Och sen då när det är kopplat till kredit då, som vi började prata om, så är det ju ett enormt spel bakom galleriet.
Precis, där det handlar om manipulation då.
Precis,
egentligen.
Men man då kan köpa luftslottet eftersom du kan ju köpa det lite på kredit.
Gud, det här är komplext det här. Mm.
Jag läste en väldigt bra grej på Instagram i morse av min vän Christine Harper som är professor i sustainability, eller var på, i Köpenhamn, som har skrivit flera böcker. Och hon pratade om att så här, sustainability egentligen bara är att vi ska sustain det pågående systemet. Alltså att vi med kosmetika typ säger att det vanliga systemet har varit bra, men vi bara så här, sminkar på det med lite gröna ord. Och gröna produkter. Mm. Men det handlar inte om att förändra. Just det tycker jag var en ganska bra tankeväckare.
Och det är den stora förändringen vi egentligen behöver.
Ja.
Men om vi ska försöka knyta ihop den här säcken, så tänker jag ändå att jag tror ju någonstans på en renässans för transparensen. Mm. För precis som att det är många som fortfarande döljer saker, så är ju också ljuset mycket tydligare på dem. Men här tänker jag liksom att journalister framöver kommer ju ha ett... Alltså de har ju ett otroligt viktigt jobb att göra här.
Verkligen.
Och så vidare. Men och här igen då, så återigen, så är det väl viktigt att alla som orkar faktiskt säger ifrån när man... Om det då är på middagen eller det på jobbet eller i det sammanhanget man tycker att det har gått för långt.
Det får man också räkna med att det kanske kostar.
Ja, det gör det ju. Men då får man hitta sätt att stärka det då kanske.
Mm. Ja, men
en grupp kanske för anonyma whistleblowers som kan prata och stärka varandra i sina historier.
Ja, det tror jag är bra. Jag tänker också på att det är ganska många som går före. Alltså, precis som Nina Björk kanske sa ifrån för 15 år sedan. Eller Marie, alltså så här, man får inte med sig hela gänget än. Men
nej,
det krävs ju att folk vågar att gå före och liksom börja sticka hål på alla de myterna. Mm. För att till slut att det, massan kan komma och göra likadant på något sätt.
Ja, spännande som vanligt att prata med dig.
Detsamma. Tack för att ni lyssnar på oss.
Toppen.
Ha en fin vecka.
Tack för idag.
Detsamma. Hej då.
Hej. Get your fucking hands up, get on out of your seats, all eyes on me, all eyes on me. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over, it's just begun. Don't overthink this, look in my eye. Don't be scared, don't be shy, come on in, the water's fine. We're going to go where everybody knows, everybody knows, everybody. We're going to go where everybody knows, everybody knows. Get your fucking hands up, get on out of your seat, all eyes on me, all eyes on me. Hey, go get your fucking hands up, get on out of your seat, all eyes on me.